Nu på eftermiddagen ska vi börja i den 127:e salmen i Psaltaren. Psalm 127. Det är kung Salomo som skriver. När han talar om att bygga huset så kan man ju förstå vilket hus han har i åtanke. Det var ju han som byggde det första templet. Eller åtminstone på hans order som andra byggde. Jag tror inte han stod med sleven själv precis. Vi ska läsa de två första verserna, psalm 127. En vallfartssång av Salomo. Om Herren inte bygger huset, så arbetar det förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Ja, man kan ju alltid fråga sig när man läser de här verserna, vem är det som bygger huset nu då? Är det Gud som bygger huset? Vilket betyder att vi lutar oss bekvämt tillbaka i fåtöljen och liksom ser hur huset stiger våning för våning. Eller är det vi som bygger huset och ändå är det inte vi som bygger huset? Vem är det som gör vad här egentligen? Ja, det låter ju som en lite löjlig fråga när jag ställer den så här. Men jag har en djup känsla av att vi alla som Guds folk behöver få det mycket mer klart för oss hur stor del av ansvaret som vilar på Guds axlar och hur lite som vilar på våra. För ibland har jag en känsla att vi kristna håller på att bli vad som vi i Sverige kallar för buteljaxlade. Ni vet när axlarna tyngs ner så här, så man ser ut som någon sorts champagneflaska så här med mycket sluttande profil. Därför att ansvaret vilar så tungt på oss. Kanske behöver vi se mycket mera. Att när huset är färdigt och vi torkar svetten ur pannan och säger åh vad jobbigt, vad mycket sten och vad mycket betong och cement och rörledningar och grejer, att vi ändå får ta ett steg tillbaka och säga herre vilket vackert hus du har byggt. Därför att med det synsättet infinner sig ju vilan mitt i arbetet. Och det behöver vi. Vi behöver den vilan. Men då vänder vi ju raskt på problemet. Vi är finurliga. Ett ont och fördärvat ting är människohjärtat, säger Jeremia. Och så säger vi då så här att skulle det inte bli något hus nu om inte Herren hade velat ha ett hus? Står alla hus på den plats där Gud vill ha dem eftersom de nu kom till? Är det det Salomo vill säga? Det tror jag inte att det är. Utan här dyker det upp ett ord som vi ska ägna oss åt denna eftermiddag, och det är ordet förgäves. Det låter inte så förfärligt uppmuntrande, ordet förgäves. Men jag vill lite grann få peka ut för er vad det ordet betyder när vi ser det i Bibelns grundspråk, hebreiskan och grekiskan. Därför att ordet betyder från början någonting kortvarigt, något kortlivat, något tillfälligt. I många sammanhang har ordet förgäves, inte just i denna texten, men i många andra sammanhang, de flesta faktiskt, betydelsen av en vindfläkt som drar förbi. Någonting som kommer och försvinner och är borta. Och det betyder att det ordet Det talar om för oss att nog kan vi ställa ett hus där vi vill ha det. Men om det sen ska leda till någonting, om det sen ska vara någon mening med huset, det är inte vår sak. Det är så att säga inte lagt i våra händer. Huset kan vi ställa dit, men att fylla huset med någon mening, det är bortanför vår förmåga. Om inte Herren bygger huset, så arbetar det förgäves, fåfängt som bygger på det. Jo, nog blir huset klart till sista takpannan, det är inga problem. Men om inte Gud vill ha huset, så står det där och skräpar sen. Det leder ingen vart. Det är det som ligger i ordet förgäves. Vi kan göra väldigt mycket och uträtta väldigt mycket. Men om Gud inte är med i det vi gör och uträttar, så leder det inte till någonting. Och det perspektivet tror jag vi måste ta med oss till Johannes 15 kapitel. Därför där säger Jesus någonting som vi tycker att nej, det stämmer väl inte, va? Johannes 15 ska vi se. Den femte versen. Jag är vinstocken, säger Jesus. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Åh, men käre Jesus, nu är du väl pessimist i alla fall, säger vi. Det är mycket vi kan göra, förstår du. Ja, det tror jag inte Jesus förnekar. Att vi kan ta väldiga initiativ och ha väldiga visioner och dra igång med projekt med stort P. Jajamän, det kan vi. Men vad menar Jesus då? Och han säger, om inte allt detta har sitt ursprung i honom, så är det bara buller och bång. Det leder ingen vart. Det är förspilld möda. Utan mig kan ni ingenting göra, underförstått inget meningsfullt. Ni kan uträtta mycket, men det är bara jag som kan lägga en mening i det ni uträttar. När det talas om att förgäves bygger de som bygger, så är det inget försök att tala om för oss att ja, hus kan ju aldrig ni bygga, kära någon. Jo, det kan vi visst. Vi kan bygga massor med kåkar. Hemska, fula betongkolosser, det är ingen konst alls. Men meningen med det hela. Så att det inte bara blir miljönedskräpning. Meningen kan bara Gud lägga dit. Tanken återkommer i samma kapitel här, Johannes 15, i den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Frukt som består. Där har du nu motsatsen till detta förgäves. Det som drar förbi som en vindfläkt och sen bara är borta. Det meningslösa och det meningsfulla. Och jag stryker under igen, hur du än anstränger dig, så kan du inte bära frukt som består. Men i ditt liv, genom ditt liv, kan Herren göra saker som ger en bestående frukt. Och i vilken utsträckning han låter dig se den frukten eller inte, det får du lämna åt honom. Om vi då går tillbaka till Gamla testamentet så kanske vi något lite mer ska bygga under den här tanken att människan i sig själv förfogar inte över det som vi skulle kunna kalla för mening. Och det beror på att människan själv är allt för mycket en tillfällig varelse, om jag får säga det så. Allt för mycket själv är hon en vindfläkt som drar förbi. Psaltaren 144. Där sägs det rent ut. Fjärde versen. En människa är lik en fläkt. Hennes dagar som en försvinnande skugga. Där står det egentligen i hebreiskan att människan är förgäves. Detta förgäves som alltså betyder en vindfläkt som drar förbi. Nittionde psalmen. Tolfte versen. Lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Blir man klokare av att gå och tänka på att man snart ska dö, frågar vi. Med lite västerländsk förnufts. Ideologi. Ja, kanske. Att det kan vara nyttigt för oss att komma ihåg hur kort vårt perspektiv är. Hur lite vi har överblick över och hur lite vi överhuvudtaget kan förstå. Jag till exempel roat mig med på sista tiden att fundera över den västerländska sekulariseringen. Jag håller på att skriva en bok om sånt. Och när man börjar titta lite grann på historien så kan man kanske säga att det är en process som på allvar kommer igång omkring 1750. Fram tills dess utgick de flesta i västerlandet från att Gud finns. Han var så att säga en självklarhet. Idag är det tvärtom. Det är mycket få människor i västerlandet för vilka det är självklart att Gud finns. Och så har jag börjat fundera. Vad kan det innebära för oss som folk och nationer? Att våra länder består av människor som inte längre tror att Gud finns. Och nu tänker jag inte på vad det betyder så att säga ur Guds perspektiv. Att Gud kan ta sin hand ifrån våra folk. Utan jag tänker bara på detta enda lilla. Hur känns det att leva i ett folk där alla tror på Gud? Jämfört med hur känns det att leva i ett folk där nästan ingen tror på Gud? Ingen av oss har varit med sedan 1750, menar jag. Så ingen av oss kan veta vilken väldig förändring detta har inneburit i västerlandet. Vi har ett så litet perspektiv, några årtionden utklippta ur detta väldiga sken. Ingen av oss kan föreställa sig vilken omfattande förändring av västerlandet som den processen, sekulariseringen, har inneburit. Vi har inte levat tillräckligt länge. Hjälp mig att betänka hur få mina dagar är så att jag må få ett vist hjärta. Ty mitt liv är som en fläkt. Den drar förbi och är borta. Och ordet förgäves, det kallas ibland i Bibeln fåfänglighet. Och jag hajade nästan till när Pelle satt igång igår och läste ut predikan. Jag tänkte, nu tar han min predikan, tänkte jag. Som jag har gjort med svett och möda hemma. Predikaren, vi ska ta och titta lite grann i det andra kapitlet där. Därför att det budskap jag tror man kan få ur predikarens bok, det är just detta. Att människan kan uträtta stora ting, fantastiska ting. Men en sak har hon inte i sin hand, och det är, har att göra med allt det vi kallar för mening. Och ska vi säga någonting om vad sekulariseringen har medfört i västerlandet, så kan vi säga en sak. Västerlänningen lider av meningslöshet. Ska vi gå ut och evangelisera och förklara för moderna sekulariserade svenskar och finnar och norrmän och så vidare, vad det finns för tecken till att i alla fall måste finnas en Gud? På vad sätt ger han sig till känna? Jo, i detta att ingen av oss orkar leva om vi inte finner en mening. Konstigt. Varför skulle inte det gå? Vi klarar ju så mycket annat. Nej, detta förbehåller sig Gud. Detta är någonting som vi aldrig kan röva ur hans hand. Att ha en mening som är vår egendom, som vi själva förfogar över, som vi kan sätta på en formel och pränta på ett papper. Till detta förbehåller sig Gud. Och vi ska lyssna lite till predikaren, vad han säger. Han var ju en man med stora projekt och företog sig märkliga saker. Och han är ju oerhört modern. Jag tycker predikarens bok faktiskt är väldigt användbar just till evangelisation. För säga vad man vill, moderna svenskar och moderna finnar kan känna igen sig i predikarens bok. Just i detta att, som vi strax nu ska läsa, predikaren han bygger slott och trädgårdar och skaffar sig massor med hustrur och han lever det ljuva livet, som det brukar heta i såna här lite mer eller mindre tveksamma veckotidningar. Och det känns roligt och meningsfullt till en tid. Och sedan gör han ett bokslut över sitt liv och kommer fram till att det var meningslöst. Åh, vad modern han är. Det är ju som klippt och skuret ur vår egen tid. Predikaren 2, vers 4. Jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattna den skog av träd som växte upp. Jag köpte trälar och trälinnor och hemfödda tjänare fostrades åt mig. Jag fick också boskap, fäkreatur och får i större mängd än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust, en hustru, ja, många. Så blev jag stor, allt mer och mer, större än någon som före mig hade varit i Jerusalem, och under detta bevarade jag ändå min vishet. Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen glädje nekade jag mitt hjärta, ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina händer hade gjort, och den möda som jag hade nedlagt på dem, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Då var det plötsligt meningslöst alltsammans. Jag måste säga att jag tycker att jag under mina år som läkare hann att se det av och till. När det gällde att vårda människor som låg för döden. Hur ett långt och intressant och innehållsrikt och spännande liv. Där alla dagar stod på plus. Hur ett sånt liv kunde stå på minus när man sen summerade. Och det är ju en gåta. Hur idel plus till sist kan bli minus. Men det är på något vis ett uttryck för detta. Att hela frågan om en mening, den förbehåller sig Gud. Den kan vi inte stjäla från honom. Vi möter så många människor idag som söker efter en mening. Det händer att jag frågar i sådana lägen när jag möter en sån människa. Är du klar över att i så fall måste det finnas någon som menat något? Det kan inte finnas en mening om det inte finns någon som menar. Och att tänka sig att leva så att säga en gudlös tillvaro och söka efter en mening i den. Det är ju från början att såga av pinnen som man satt på. Det är en omöjlighet. Också rent teoretiskt. Söker du efter en mening så är det för att du ändå hoppas att det finns någon som menat något. Och utgår du från att det inte gör det så kan du ju använda din tid bättre. Utan det är ju i princip så här med oss västerlänningar att när vi som länder och folk avsade oss bekantskapen med Gud så förlorade vi möjligheten att verkligen uppleva en sann mening med livet. Det enda som då återstår är det som vi måste kalla självtillfredsställelse. Eller om du så vill, njutning. Där kan vi ställa upp lite olika former av ska vi säga tekniker för att pigga upp oss själva eller uppmuntra oss själva. Somliga vill ha framgång med det och andra vill ha framgång med detta och några vill bli berömda och andra vill få medaljer och ja, du vet ju hela bibban. Vi tillfredsställer oss själva, förverkligar oss själva och allt vad det heter. Men vi gör det ju i brist på bättre. Och det finns något väldigt lurigt i det här. När vi låter detta vara meningen i livet så finner vi att vi är ute på fel väg därför att vi blir aldrig tillfredsställda. Människan får aldrig nog. Hon kan aldrig slå sig till ro och säga, nu lever jag ett meningsfullt liv. Hon måste ständigt sträcka sig efter mer. Hela miljöförstöringen är ju ett kusligt monument över hur vi så att säga ödelägger vår tillvaro genom ett sökande efter en mening där ingen egentlig mening finns att få. Hela tiden måste vi ju konsumera ytterligare lite till och på det sättet så att säga skräpa ner runt omkring oss. Vi blir ju aldrig färdiga. Vi får ju aldrig nog. Och med detta kommer stressen och jakt. Det finns en så märklig ordlek här. Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ruach står det i hebreiska. Ett jagande efter ande. Ett jagande efter mening. En jakt som aldrig kan lyckas. Hur stora monument vi än bygger upp. Hur underbara vattendammar med karpar och guldfiskar och hur många hustrur vi än skaffar oss. Ingen skillnad. Det blir så att säga bara en meningslöshet på en lite högre standardnivå. Och kanske att den riktigt förnicklade meningslösheten är den allra värsta. Predikaren, han ägnade sig nu åt alla de här byggena och projekten och hustrorna och vad det var mera. I ett sorts, vad ska vi säga, ja, det var ett testförsök. Ett sorts forskningsprojekt egentligen. Han håller nu på med att se om det inte går att hitta någon vishet som liksom funkar. Och det här är en bit av ett projekt att beta av i raden. Att bygga hus och skaffa hustror och se om det duger. Hustror i pluralis. Och så säger han då i verserna innan här, vi läser i början på andra kapitlet. Jag sa i mitt hjärta, nåväl, jag vill pröva hur glädje inverkar på dig. Gör dig nu goda dagar, men se också detta var fåfänglighet. Jag måste säga om skrattet, det är dårskap. Och om glädjen, vad tjänar den till? I mitt hjärta begrundade jag hur jag skulle traktera min kropp med vin. Allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet. Och hur jag skulle hålla fast vid dårskap till dess jag fick se vad som var bäst för människors barn att göra under himmelen de dagar de lever. Så ett tag så levde han så vist som möjligt. Och ett tag levde han så stolligt som möjligt. Och ett tag levde han så tokigt som möjligt. Han testar livsstil. Kommer inte att säga annat än att han är en modern karl. Det är ju beundransvärt att denna bok finns i Bibeln. Jag tycker det är fascinerande. Han skulle ju platsat jättebra i våra länder idag. Visst, hänt i veckan och vad de heter. Han skulle ju stått och blixtrat och fotograferat så fort han stack ut näsan genom dörren. Att inte tala om alla hans plaskdammar. Så han testar hela tiden för att se, finns det ingenting nu som liksom kan tillfredsställa och ge den upplevelse av mening som går bortanför det tillfälliga njutandet. Och det är liksom det, tror jag, som är poängen i predikarens bok. Han har genomfört alla de här projekten. Och bockat av dem det ena efter det andra. Den här funkade inte, den här gick inte, detta gick inte heller, det där gick inte heller. Kvar blir bara att ja, man får väl äta och dricka och sköta sig som folk de dagar man lever. Längre kommer man inte, säger predika. Och därmed är allting fåfängligheters fåfänglighet och ett jagande efter. Men detta är så att säga livsvillkoren under solen. Gud är bortanför solen. Där öppnar sig möjlighet. Om predikaren nu är Salomo eller ej, det vet vi ju inte så mycket om. Men det är ju möjligt. Ingen kung före predikaren hade varit så rik i Jerusalem som han. Och ingen var ju så rik efter Salomo som Salomo. Han utgjorde så att säga kurvans vändpunkt. Men därmed må vara hur som helst. Salomo har ju i alla fall skrivit rätt mycket i ordspråksboken. Och i ordspråksboken möter vi ett uttryck som vi ska titta på något ställe. Vi ska titta 18 kapitlet i ordspråksboken. Där möter vi en herre som kallas för dåren. Och det är en spännande figur. 18 kapitlet och andra versen. Dåren frågar ej efter förstånd, endast efter att få lägga fram vad han har i hjärtat. Dåren, vem är dåren? Ja, tänker vi, det är väl någon förståndshandikappad person. Det är någon med svagt IQ. Nej, tvärtom. Dåren har 200 i IQ. Han är den smartaste av alla. Han är den fiffigaste och finurligaste. Det är han som först hittar luckorna i skattelagstiftningen så man kan sälja hus i Luxemburg och köpa aktier i vad det nu kan vara någonstans och hålla på och krångla och trixa och göra vinster. Du dår, i denna natt ska din själ tagas ifrån dig. Det var han med de stora ladorna, du vet. Som Jesus kallar för dåre, och som vi skulle sagt att men det var ju marknadskrafterna det här. Han investerade ju i nya lador. Det var ju en väldigt framsynt kille. Ja, det var det. Du dåre. Han hade sin mening i allt det här. Och så säger Jesus, om din själ, om ditt liv ska tas ifrån dig i natt, vad hade du för glädje av allt detta? Ledde ditt liv till något? Här är dåren, en människa som aldrig behöver lyssna på någon. Han vet alltid bättre. Dåren frågar ej efter förstånd. Han tycker han har över nog av den varan han kan exportera snarare än importera. Han frågar bara efter att få lägga fram vad han har på hjärtat. Han är så duktig. Han är så smart. Och han är det. Efter mänskligt synsätt. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är en Guds kraft. Guds vishet och människors vishet. Lär mig att förstå hur få mina dagar är, för att jag må få rätt sorts vishet. Ty Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för dem som är som barn. Sjätte och sjunde versen. Här kommer han igen. Dårens läppar kommer med kiv och hans mun ropar efter slag. Dårens mun är honom själv till olycka och hans läppar är en snara för hans liv. Det är alltså den smarte som kallas vid sitt rätta namn. Han kallas för dåren. 19 kapitlet och första versen. Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet än en man som har falska läppar och därtill är en dår. Alltså är det så här att om vi själva ska svara för det som är mening i vårt liv, om vi ska bara leva på att tillfredsställa oss själva, då blir vi dåra. Omättliga i vår önskan efter mer och mer. Och det där ytterligare lite grann ska möjligen förhoppningsvis kunna tillfredsställa min längtan efter mening. Nu genomgår vi en djup ekonomisk kris både i Sverige och Finland. Varför gör vi det? Därför att våra folk har levt över sina tillgångar. Alla skulle strejka, alla skulle bråka, alla gick omkring och såg ut som de var på sin egen begravning. Vi har ju inte fått 20% lönelyft här och det är ju förfärligt. Ja, så fick vi 15% lönelyft och hade inte råd med mer än 2%. Vem ska betala mellanskillnaden? Ja, det gör ju de nu som går arbetslösa. Dårskap. Att inte kunna ha sin mening i någonting annat än självtillfredsställelse. Sen kan man ju gå omkring och tala vackra ord om att det gäller ju verkligen att engagera sig och att vara solidarisk. Klarar vi det? Om livets mening går ut på att vi ska söka tillfredsställa någonting hos oss själva som vi inte kan tillfredsställa. Det är omöjligt. Dora. Vi kan gå tillbaka till Psaltaren lite grann, till 94:e psalmen. På samma sätt som människan själv, lösgjord ifrån Gud, bara en vindfläkt som drar förbi, obeständig, så är naturligtvis också hennes egna tankar löskopplade från Gud, bara en del av den allmänna meningslösheten. 11:e versen, 94:e psalmen. Herren känner människornas tankar. Han vet att det själva är fåfänglighet. Och att allt det som blir stort och viktigt och engagerande i den mänskliga visheten blir till sist någonting som visar sin allmänna meningslöshet. Ah, säger du, nu har du alltid lite smittad av predikarna. Lite allmän pessimism. Vad säger som något antidepressivt medel du behöver piggas upp, kära sen? Nej, detta kan man ganska lätt visa för människor. Ty vi har ett väldigt behov av att konsumera ideologier. Just nu är det marknadsekonomin som gäller. Det var ju ett fult ord för 10 år sedan. För att inte tala om för 20 år sedan när 68-rörelsen satt i högsätet. Men nu är det ju ett fint ord. Nu har vi slängt marxismen åt soptippen till och alla säger att ja, vi har ju alltid vetat att det var förtryck i Sovjet. Ja, så har alla vetat det. Jag sa ingen, säger vi då. Ja, och nu håller vi på och liksom konsumerar den ideologin ett tag tills den är förbrukad. Sen kanske vi tar upp marxismen igen, eller vi tar något annat, eller något tredje, eller något fjärde. Trendfilosofierna kommer och går. Ja, varför gör de det, säger vi? Ja, det är för att ingen duger. Vi kastar oss ifrån livsåskådning till världsåskådning, från uppfattning till nya ideologier, och rätt vad det är kommer det någon ny profet och ställer sig upp, och rätt vad det är så är det new age och det ska vara någon ny världsordning, och Bursan går och pratar om en ny världsordning och nya tider, och nu ska det bli bättre, grabbar. Vi har en väldig förmåga att hålla på och pigga upp oss själva. Varför gör vi så här? För att dölja för oss själva att vi har nästan allt i vår hand, men inte detta med mig. Och ju mer vi så att säga tar för oss av allt det här som Gud har anförtrott oss, ju mer vi rövar det som ett byte åt oss, desto mer kommer meningslösheten bara att bre ut sig som en filt över oss. Ju mer vi är villiga att släppa ifrån oss, desto lättare kommer vi att upptäcka dimensionen av mening i våra liv. Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men han uppenbarar sig för dem som är som barn. Vi ska gå över till Nya testamentet och så ska vi titta i Romarbrevet 8. Verserna 20 och 21. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Tomhetens välde. De av er som har gamla bibelöversättningen ser att där står det förgängelsen, och det är en dålig översättning. I grekiskan används ordet mataios, som betyder meningslöshet. Allt skapat har lagts under meningslöshetens och tomhetens välde. Fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Allt är fåfänglighet. Jajamän, säger Paulus. Det stämmer det. Hela skapelsen har lagts under fåfänglighetens välde. Alltså går det inte att inne i skapelsen hitta en mening för skapelsen. Människan kan inte gräva i sitt eget inre för att hitta en mening med sitt liv om inte Gud uppenbarar den i människans inre. Hon kan inte göra sig själv till sin egen mening, vilket ju alltså är vad den sekulariserade människan försöker idag. Meningen med livet måste få tas emot av någon som har menat något. Och där har Gud liksom bara fällt en järnridå. Här är det inga kompromisser. Och detta, det upptäcker ju också nutidsmänniskan om hon bara får leva tillräckligt länge och testa tillräckligt många livsstilar. Här öppnar sig en möjlighet för oss att vittna, så att säga, för vår tids människor i deras, det vill säga, förvridna situation, och att föra ut evangeliet och förklara att det inte är en händelse, kära vän, att du inte har hittat någon mening med ditt liv. Du måste upprätta en kontakt med den enda som kan mena något, annars lär du aldrig hitta det. Men då, vi ska inte gå ut och säga att oh, det blir så enkelt och lätt och underbart och så här bara du blir kristen, för det borde vi veta bättre. Det är en kamp också för oss det här. Men trots allt så måste vi säga genom ord: det är ingen hopplös kamp. Det är trons goda kamp. Det är ingen smärtfri kamp, men det är trots allt en vandring där man ibland kommer upp på förklaringsberg, där man har en utsikt och ser att jag är på rätt väg. Det tror jag att vi alla kan vittna om, även om vi kämpar med mycket i våra liv. Och det är liksom viktigt att vi lyfter fram de dimensioner av evangeliet som är, så att säga, svarar emot människors frågor och människors situation, så att vi svarar på de frågor människor har istället för att dela ut svar på frågor som ingår och bär på. Tillåt mig att göra en liten fundering kring den här 20:e versen i Romarbrevet 8. Allt skapat har lagts under meningslöshetens välde. Vad är det meningslösaste av allt meningslöst? Ja, vi tänker på olika lidanden och sorger och smärtor och bekymmer. Ja, jag tänker inte riktigt så. Utan jag tänker på slumpen. Slumpen är ju någonting totalt meningslöst. Ja, det bara blev så. Jag råkade vinna högsta vinsten på det eller det lotteriet, eller vad, så rastade in en miljon i brevlådan. Slumpen var framme. Den moderna människan tror på slumpen. Ser sig omkring i tillvaron och tycker sig se slumpen i verksamhet överallt. Det är festligt. I morse läste vi i ordspråksboken att lotten var där kastad i skötet, men den faller alltid som Herren vill. Det är ordspråksboken 16:33. Och där står det ju klart och tydligt, det finns ingen slump.
Ja, men jo, säger vi, det gör du väl.
Ja, min lilla fundering är den här. Att när människan vill vara sin egen mening, så låter Gud skapelsen fungera som om slumpen fanns. Och sen går människan omkring och fantiserar att ja, det finns ju ingen skapare, utan det var en atom här och en atom där, och de hittade varann och kopplade ihop, och sen så kom det en molekyl simmande där, och så var det en ursoppa som puttrade med allt möjligt, och så rätt vad det blir det flera molekyler och många molekyler, och så blir det en hel liten gröt med molekyler, och så tjong, så vart det plötsligt en cell där som delar sig så det sprutar om det, och så kommer det mutationer, och så ja, sen sitter vi här idag. Jag menar, vilken bingo. Slumpen. I mina ansträngningar att förstå sekulariseringsprocessen har jag under min semester ägnat mig åt att läsa filosofi. Det är ingen syssla jag rekommenderar. Man läser en sida om dagen i stort sett. Det är fruktansvärt att man kan uttrycka sig så mastigt som somliga gubbar gör. Varför göra det enkelt när man kan krångla till det så underbart? Och då visade sig att ganska många, i synnerhet de som kallas för existentialister, de brottas oerhört med tanken, eller brottades, för de är väl alla döda nu, brottades oerhört med tanken på att vem är jag då egentligen? Hela människosläktet har tillkommit av en slump. Dessutom var det ju en slump att pappa och mamma hittade varann. Sen var det väl en slump att de avlade mig just vid det tillfället som de gjorde. Och vid det tillfället var det ju en extra slump att det var just det ägget med just de kromosomerna och just den spermien med de kromosomerna som råkade bli jag. Och sen har ju mitt liv varit kantat av alla möjliga slumpar. Är jag något eller är jag bara en slump? Och man kan tycka att det är ett vrickat sätt att tänka, så det går aldrig jag funderar. Nej, okej. Men dessa filosofer har påverkat många kulturpersonligheter, författare, dramatiker, regissörer. Titta på Ingmar Bergman. Han går ju ständigt omkring och undrar om han är en slump som har en elak farsa, eller vad han är för någonting. Så att på ett vis kan vi förstå att den som inte har, så att säga, fått leva i barnaskapets trygghet inför Gud kan göra sig många plågor och problem. Precis detta som predikaren skriver, nu är vi tillbaka där igen, den versen måste vi bara ta. Jag ser det i kapitel 1, min favoritvers, predikaren. Den 13 versen. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Han är väl underbart modern predikare, men jag tycker han är festlig. Slumpen. Meningslösheten satt i system. Meningslösheten gjord till tillvarons yttersta verklighet. Tillvarons uppkomst, Big Bang, stora smällen, en slumparnas slump. Du och jag, en serie slumpprocesser, där vi till sist kan stirra oss så blinda på slumpens effekter att vi undrar om vi är människor eller om vi bara är en slump alltsammans. Ja, detta är ju inte Guds perspektiv. Han såg dig innan världens grund var lagd. Redan dessförinnan var du utvald till frälsning i Kristus, skriver Paulus i Efesierbrevet 1 och 4. Alltså, vi behöver få lära oss att se tillvaron med Guds ögon. Att byta den mänskliga visheten emot Guds vishet. Och det bytet, det handlar om att ge upp strävandet att ha sig själv till sin egen mening. att tillåta Gud att ensam hålla meningen med vårt liv i sin hand. Det här finns insprängt i predikarens bok. Här tror jag det öppnar sig stora möjligheter för oss att vittna om Guds rike idag. Nu ska vi be tillsammans. Herre, våra folk, hela västerlandet, har länge varit på flykt ifrån dig. Sedan ett par hundra år tillbaka har det funnits människor som systematiskt har försökt att utplåna tron på dig. De har haft betydande framgångar. Men det är lättare sagt än gjort att göra sig av med dig, Herre. Ty vi kan lyckas med det mesta. Vi kan sätta upp fantastiska projekt. Men en sak håller du i din hand, Herre. Och du lämnar det icke ifrån dig. Och det är allt det som vi oavvisligen behöver för att orka leva. Det vi kallar för mening. Vi vill be dig, Herre, att du hjälper oss att förstå det här på rätt sätt. Inte bara teoretiskt utan också praktiskt i våra liv. Att också vi kanske måste få med din hjälp ge upp mera av självtillfredsställelsen som mening och mål för oss. Men att du också gör åtminstone somliga av oss skickade till att gå ut ibland människor som går nedtyngda i den stora meningslösheten och som tror på slumpen som den yttersta verkligheten. Vilket liv! Hjälp oss, Herre, att förklara ditt rikes hemligheter. Och hjälp oss, Herre, att föra dem in i ett meningsfullt